Det är två ord som jag tänker på inför den här gudstjänsten. Det är evangelium och evangelist. Vi ska titta lite närmare på det. Evangelium och evangelist. Och jag ska gå ut ifrån missionsbefallningen egentligen. Och jag läser från Markus. Det sista kapitlet i Markus. Markus 16. Och vers 15. Och Jesus sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta i mitt namn. Tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde. Och så läser vi också om apostlagärningarna, första kapitlet och åttonde versen. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Man talar om fyra evangelister. Och det är Matteus, Markus och Lukas och Johannes. De var ju verkliga evangelister. De skrev berättelsen om Jesus Kristus. Profetior, hans födelse, hans död och lidande, hans under och tecken, hans himmelsfärd. De berättade på olika sätt, men de var verkliga evangelister, eller som det står i den nya översättningen, de var förkunnare. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I den nya översättningen, Bibel 2000, så finns inte ordet evangelist. Och vi som är lite äldre, vi vet vad det handlar om. Det var så här i den frikyrka jag växte upp. Så om man blev ordets förkunnare eller arbetade då i församling, så var man evangelist. Och det gällde för kvinnan hela livet. Hon blev aldrig något annat en evangelist, och det är kanske det största som finns. Men var man man, så efter några års tjänst och utbildning kanske, så blir man pastor. Ni som är yngre, ni kan inte riktigt den berättelsen, men vi som är äldre, vi vet att evangelist var man som kvinna hela livet om man var i församlingstjänst. Och var man man, så blir man pastor så småningom. Evangelist och evangelium hör ihop. Evangelist är en förkunnare, en budbärare som talar om det goda, glada budskapet om Jesus Kristus. Man behöver absolut inte vara anställd för att vara evangelist. Utan det ska ligga i varje troendes hjärta. En evangelistkallelse eller förkunnarkallelse att berätta om Jesus Kristus. Håller ni med mig? Sen finns det vissa som har en speciell gåva och jag skulle önska att jag hade den gåvan lite mer. Att kunna på ett bra sätt förklara evangeliet om Jesus Kristus till den som inte tror. Tre bibelställen i 1917 års översättning, där finns ordet evangelist med. Jag ska läsa de bibelställena. Efesebrevet 4 och 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det säger Paulus. Till Timoteus säger Paulus så här i andra Timotebrevet 4 och 5. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och det tredje jag ska läsa är från Apostlagärningarna 21 och 6. Paulus och hans medarbetare tog in hos evangelisten Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Tre tillfällen. Paulus undervisar om att vi har olika uppdrag, och ett uppdrag är evangelistens, att vara förkunnare, att berätta om Jesus Kristus. Och så förmanar han då Timoteus, sin unge medarbetare, att var nu sund. Det finns ett annat uttryck i den nya översättningen. Björn, vad står det? Håll huvudet kallt, tror jag det står. Ja, det gör det. Och bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Alla har vi kallelse att dela med oss av vår tro. Och vi ska göra det på ett visligt sätt, på ett sunt sätt. Det finns två ytterligheter. Att man säger, det ena, ja, det är så privat så det kan vi inte tala om. Och det andra är att vi kan vara så burdusa så vi går på varenda människa på ett fel sätt. Men det finns en väg, en bra väg, där vi genom den helige andes hjälp kan få dela med oss av vår tro till människor i rätt tid, i rätt stund. Visst är det fantastiskt. Den evangelisten som jag ska tala om idag, det är Filippos. Jag älskar berättelser, livsberättelser utifrån Bibeln. Men innan jag börjar med Filippos så ska jag säga att det finns vissa evangelister, förkunnare, som har varit förebilder för oss. Jag har en. Nej, jag har två. Jag har många. En del av er kände igen Vasti Fält. Hon var en av pingströrelsens kvinnliga evangelister. Orädd, skarp. Och var ute och predikade i hela Sverige och i andra länder. Och drog mängder av folk till kyrkorna. Eller var det den helige ande som gjorde det? Och många kom till tro. Hon var lite kontroversiell. Men hon var till stor hjälp för oss kvinnliga förkunnare. Hon var som en plog som gick framför och öppnade dörrar för oss. Hon lever inte längre, men jag har haft kontakt med henne många gånger. Och hon var som en förebild för mig. Tänk att få förkunna som hon gjorde. Sen finns det en annan evangelist som inte finns ibland oss längre. Det var Torsten Åhman. Han tillhörde de så kallade riksevangelisterna inom Missionsförbundet. Vad han kunde predika. Det är så här att man lyssnade på varje ord som han sa. Han var gudabenådad. Och ni känner säkert till sån här evangelieförkunnare som har varit i de här bygderna och där ni kommer ifrån. Som kunde berätta och kan berätta om Jesus på ett sätt så människor dras till frälsningen och till att besluta sig för att följa Jesus. I Apostlagärningarna, jag ska inte läsa någonting utan jag kommer mer att berätta. I Apostlagärningarna 6, kapitel 6 och kapitel 8 och kapitel 21 finns en livsberättelse, delar av en livsberättelse om Filippos. Det var inte han som var en av apostlarna utan det var en av de sju. Vem var han? Och när kom han in i bilden i den första församlingen? Den första församlingen som har fått höra de här orden att predika evangeliet i Jerusalem, går sedan till Judeen, till Samarien och sen till jordens yttersta gräns. Församlingen i Jerusalem ökade på en dag med 3000 medlemmar. Pingstdagen. Då man blir fylld av den heliga ande. Och jag vet inte när Filippos kom till tro. Det vet jag inte. Men vi kan läsa i några kapitel om hur fantastiskt evangeliet går framåt. Hur man också möter förföljelser och svårigheter och lögner hos de som skulle vara så bra. Ananias och Safira. Och så kommer vi fram då till kapitel 6. Det hade blivit en konflikt i församlingen. Kan det bli konflikter i en församling? Har ni varit med om det? Små och stora. Jo, det är så att relationer och svårigheter, det finns inte bara utanför den här kyrkan, utan det finns också här. Det är det mänskliga. Och vet ni vad konflikten gällde? Det gällde matutdelning. De grekisktalande judarna, kvinnorna, änkorna, tyckte att de blev förbisedda när man delade ut mat. Och de då inhemska judiska änkorna hade det bättre. Det var avundsjuka och obalans i matfördelningen. Och det blev en sån konflikt så att apostlarna började fundera på hur ska vi bära oss åt. Vi vill ju ägna oss åt ordet och bönens tjänst. Och så får vi sitta i dessa konflikter och denna röra. När det gäller mat. Jo, de beslutade sig för att avskilja sju män. Till att bli församlingstjänare eller diakoner. Eller vad vi nu kan kalla det. Och så räknar man upp sju män. En är Stefanus. Och den andra är Filippos. En av de sju. Och de skulle gå in i det här med matutdelningen och skipa rätt och rättvisa bland dessa kvinnor. Och det gjorde det nog bra. För det står senare att församlingen växte till och det var bra. Tänk att sätta till några till en uppgift som de aldrig hade haft förut. Och vet ni vad deras CV skulle innehålla? Eller kvalifikationer heter det väl också. Gott anseende, så skulle de vara uppfyllda av ande och vishet. Det skulle inte gått ut någon högskola eller någonting sånt där, utan gott anseende, det är rätt bra egentligen att ha ett gott anseende och fylld av ande och vishet. Det dröjde inte länge förrän det blev konflikter, och det var större konflikter än mat. Stefanus var frimodig, predikade, talade sanning. Och vi kan läsa i kapitel 7 bland annat hur han håller ett tal och talar om Jesus Kristus. Och det utlöser en sån förföljelse. Så plötsligt en dag så fick alla de troende ge sig iväg ifrån Jerusalem. Utom apostlarna som var kvar. De blev kringspridda. Och en av dem som andades hot och mordlust, det var Saulus. Han gillade det här. Så dödade man Stefanus först. Det var, och sen blev det förföljelse. Vilken tragedi. En av diakonerna mördas brutalt. Hela det religiösa etablissemanget är ute efter att förstöra hela den nya gemenskapen av troende på Jesus. Det var ett hot, inte likt något annat. Och lärjungarna då spreds över hela Judén och Samarien. Och Filippus, han kom till Samaria, i Samarien. Grannlandet kan man säga, eller där det var ett blandfolk, det gamla Israel egentligen. Livet är inte alltid så lätt. Vi läser om förföljelse och vi har bett för Mellanöstern. Överallt förföljs de kristna. Och vi har talat om det förut. Det är förföljelse för att man tror på Jesus Kristus. Och man vågar inte öppet deklarera sin tro. Men man kan i små husförsamlingar dela med sig. Och jag tänker så här. Hur skulle vi reagera om vi fick uppleva en sån förföljelse? Så det handlar om att man vill utplåna oss, döda oss. Jag har inte svaret hur vi skulle reagera, men jag tror att det enda, det är att ropa på hjälp från himmelens Gud. Hjälp oss i det som är svårt. När Filippus kom till Samarien, så vet ni vad det blev då? Väckelse. Väckelse är ju ett begrepp för att många kommer till tro. Folk strömmade till att få höra evangeliet. Sjuka blev botade, under och tecken, och en trollkarl som heter Simon han ville ha del i alltihopa och det blev lite konflikter med honom. Sån väckelse det blev i Samarien, denna plats som Jesus en gång var på. Han var vid Sykars brunn och talade med kvinnan vid Sykars brunn. Tänk att få stå mitt i en väckelse. Där mängder av människor kommer till tro. Där under och tecken sker. Det är som en dröm. Där står Filippus och predikar. Och talar om att det finns en enda väg. Och det är vägen till Jesus. Till sin hjälp fick han apostlarna som kom och la händerna på de som hade blivit frälsta, och så blev de fyllda med anden och talade nya tungor, blev andedöpta. Så går vi till kapitel 8. Och det har vi varit ett tag i kapitel 8, men vi går vidare från vers 26. Då hände någonting. En Herrens ängel talade till Filippus och sa att du ska bege dig ut på en väg som är tom på folk. Det ligger mellan Jerusalem och Gaza. Och kan ni tänka er att denne store väckelseevangelist beger sig iväg till en tom väg? Det var ingen autostrada. Det var tomt. Men så kom det något. En vagn. Och i den vagnen så satt en etiopisk sjöman. Och han hade varit i Jerusalem för att tillbe. Alltså han kom från Afrika. Men då han varit i Jerusalem, för han var ju en sökare givetvis. Och vet ni, då sa anden till Filippus, närma dig den där vagnen. Och så frågar han, förstår du vad du läser? Förstår du vad du läser? Nej, sa den här hovmannen. Jag förstår ingenting, för det är ingen som vägleder mig. Och så blev han uppbjuden, Filippus, upp i vagnen. Och de satt bredvid varandra. Och vet ni vad som lästes? Jesaja 53:7. Där satt den etiopiske hovman högt uppskattad och med hög befattning och läser Jesaja 53:7. Jag läser det. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte, ty hans liv togs bort från jorden? Då säger hovmannen till Filippus, jag ber dig, säg mig vem det är som profeten talar om här, om sig själv eller om någon annan. Och sen står de här underbara orden, utifrån detta skriftställe predikade Filippus evangeliet om Jesus Kristus för honom. Jesaja, tänk så exakt, förstår ni. Den heliga ande är suverän egentligen. Att vara ledd av anden, visst är det fantastiskt. Vem handlar det här om? Jo, det handlar om Jesus och vad han har gjort, hans försoningsverk. Och hur länge det höll på, det vet jag inte. Men han kom ju till tro. För när de kom till ett vatten så säger hovmannen, vad är det som hindrar att jag blir döpt? Och så döps hovmannen. Och nu hade Filippus utfört sitt uppdrag. Och for glad iväg. Och Filippus gode vän, hovmannen, han får hem till Etiopien. En människa behövde hjälp. Predika evangeliet i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Nu hade hedningarna fått del av evangeliet. Tänk att få vara till glädje för en människa. Jag ska berätta en sak. Jag kan ha berättat det här, men det kom till mig. Det handlar alltså om min livsberättelse. Jag hade varit hemma och hälsat på mina föräldrar en månad. Jag arbetade som missionär i Liberia. Så var jag på väg tillbaka till Liberia och satt på tåget mellan Nässjö och Stockholm. Och jag satt i en kupé där det kunde vara 6-8 människor. Och så fanns det då en dörr som man kunde stänga. Och utanför den dörren så kunde resenärer gå. Ni som är unga, ni har inte åkt sådana tåg. Men vi äldre har gjort det. Man kunde stänga in sig i en kupé då. Och jag satt alldeles själv. Och jag minns att jag kände mig väldigt glad. Rätt som det så får jag se en man i sina bästa år. Han går fram och tillbaka utanför dörren. Och så rätt som det så rycker han upp dörren. Och så säger han, vad är det för kraft här inne, sa han. Det är någonting. Vad är det, sa han. Så kom han in och så satt han sig mitt emot mig. Och jag kom inte mycket ihåg av samtalet, men jag tror väl att jag berättade att jag var på väg till Liberia, att jag trodde på Jesus Kristus. Det var enkelt. Och så började han berätta om att hans mamma var troende. Och vad jag kommer ihåg så märkte jag ju då att han hade en längtan efter Jesus. Han berättade också att han var resemontör och han skulle till Södertälje och göra ett arbete. Och så beslutade vi oss tillsammans, han och jag, att vi skulle böja knä i tåget. Det gjorde man ju förr då, böjde knä när någon ville bli frälst. Så där låg vi på knä, han och jag. Och så bad vi till Jesus Kristus. Alltså jag minns hur berörd jag var. Och rätt som det är så ropar de ut Södertälje nästa. Är det Södertälje Östra eller vad heter det? Ja, Södertälje nästa. Oj, sa han, här ska jag ju av. Och iväg for han och jag har aldrig sett honom mer. Och där satt jag med ett märkligt möte. Jag var ju på väg till missionsfältet. Men det var i en tågkupé mellan Nässjö och Stockholm som jag fick möta en man som längtade efter Jesus. Och om det gick några människor förbi där, det vet jag inte. Men det måste nog ha varit väldigt märkligt att se två människor böja knä. Jag skulle önska att jag hade varit mycket mer öppen i mitt liv för detta. Att våga i rätt stund, i rätt tid. Det var inte min förtjänst. Det var Guds helige ande som väckte den här mannen. Jag vet inte hur det har gått för honom, men jag tror inte han glömmer den här stunden. Jag har inte gjort det. En enda person är viktig. Så till slut. I 21 kapitlet så har det gått 20 år sedan den här händelsen med den etiopiske homomannen. Och då är det Paulus som hade varit sån motståndare, som nu var den stora missionären som ville besöka Filippus i Caesarea. Och det står då att, det i vers 6 är det, evangelisten Filippus fick besök. Efter 20 år så var han fortfarande evangelist. Han tjänade Gud och han hade 4 ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Det håller att tjäna Gud. Och det, vi vet att när han begav sig iväg ifrån den etiopiske homannen så gick han från plats till plats och förkunnade evangeliet och kom så småningom till Caesarea. Ett liv är ju inte bara ljuspunkter. Ett liv bara i ljus har inget att berätta. Alltså vår väg som troende handlar om fantastiska tillfällen då vi får se hur människor kommer till tro. Men vi får också vara med om svårigheter, förföljelser, konflikter. Men i allt vill ju Gud vara med. Filippus var evangelist. Gud har kallat oss allesammans att dela med oss av vår tro. På ett sunt sätt. På ett öppet sätt. Och du vet inte hur mycket evangelist du har i dig. Våga släppa fram det. Den helige ande vill hjälpa dig. Den helige ande vill varna dig. Och den helige ande vill utrusta dig till tjänst. Det här är inte bara för några få. Det är för oss i församlingen. Var glad att Gud har kallat dig till tjänst. En del blir evangelister, herdar och lärare. Eller man kan säga evangelist, förkunnare. Var inte rädd. Och framförallt. Så kan du bli betjänad av andra, men du får också betjäna dina medmänniskor. Gör som Filippus. Håll ut. Var trogen. Guds välsignelse ska vila över dig. Amen. Jesus.